Podplay.
Hej och välkomna till Tjejpodden!
Jag vet att jag tänkte på något annat. Välkommen till Tjejpodden!
Ja, jag var helt ensam här.
Det här är podden med mig, Johanna.
Och mig, Amanda.
Som pratar om de där sakerna som vi annars inte pratar om för att få alla tjejer där ute att känna sig mindre ensamma. Få lite mer självförtroende.
Och idag så har vi faktiskt bjudit in en gäst. En otrolig jävla gäst.
Nej men snälla rara. Nej,
vi har Jenny Svedberg Fred i studion.
Hej,
norrlänningen.
Välkommen
älskar.
Hit.
Ja, tack snälla, så mysigt att få vara här.
Alltså vi har så mycket att gå igenom.
Till och med så att det blev två avsnitt.
Det kommer att bli två avsnitt för att vi insåg att det här kommer inte få plats i ett, för det är så viktiga ämnen och så viktigt att belysa, så att det får bli två avsnittet.
Och det här är delen.
Avsnittet.
Kan inte du bara dra lite presentation av Jenny då?
Jag tänker, jag presenterar Jenny lite här så ska ni få liksom veta lite om vad vi kommer gå in på i del 1 och 2 här då. Ni kanske känner igen Jenny ifrån Bonde söker fru som hon var med i 2017. Hon är en driven kvinna som har en lång bakgrund i en mansdominerad sport, nämligen tyngdlyftning. Så hon har alltid varit en tjej som har behövt ha lite skinn på näsan helt enkelt. Men bakom allt detta så har hon haft det väldigt tufft. Hon blev utsatt för sexuella övergrepp som ung tonåring och har präglats av en svår uppväxt och haft med sig trauman som hon inte riktigt haft verktygen att hantera. Hon har haft destruktiva relationer och till och med blivit misshandlad av en pojkvän. Allt detta ledde till att hon kraschade år 2015 och gick in i en utmattningsdepression där hon till och med blev självmordsbenägen. Som tur var misslyckades hon och fick en ny chans till livet. Där började hon om och idag jobbar hon med att hjälpa andra. Och det är alltså det här som vi kommer att prata mer om. I det här avsnittet så kommer vi prata om sexuella övergrepp.
Precis.
Och våldtäkt.
Och sen så går vi vidare och pratar om psykisk ohälsa.
Ja, i en del två går vi mer in på depression, självmordstankar och lite mer sånt.
Och jag vill ändå säga till dem som lyssnar att det är tufft. Det är ett väldigt tungt ämne. Och det är djupt, men jag vill ändå be, alltså fortsätt lyssna. Du kommer att behöva höra det här om du känner igen dig.
Och jag tänker att vi börjar igen egentligen i din barndom, för du har också varit med om, så om vi pratar om övergrepp i sig, i många olika typer av övergrepp, och det kan vara så viktigt för andra och lyssnare att få höra hela din story.
Precis.
Som du börjar liksom med.
Så jag tänker vi tar liksom första halvan av livet liksom, i det här avsnittet, och sen fortsätter vi på de senare åren.
Berätta var det började.
Mycket började. Jag vet faktiskt. Jag kan säga när jag vet att det började. Jag vet redan, ärligt talat, att jag gick in i en depression på ett sätt som jag fick lov att trycka undan för att överleva. När jag faktiskt bara gick i 6-7. Just för att det hände så mycket mer än övergrepp. Jag var med om mycket som många andra. Det är egentligen ingenting man ska säga att man skyller på ens bakgrund på det sättet att man är skilsmässobarn. Men sen finns det olika grader. Så att mina föräldrar skilde sig när jag var 9 månader. Så jag har aldrig riktigt upplevt en trygghet på. De gjorde säkert så gott de kunde. Men mycket började så tidigt att man fick träffa män som kom och gick i ens liv. Som alltid inte var så snäll. Som faktiskt också var väldigt våldsam mot mig. Vilket såklart inte syntes utåt, för de hade ju säkert gjort det där förut. Så att bli tidigt utsatt och se mäns våld som 3-åring och uppåt liksom, det var ju det man tyckte var normalt. Vilket är så vidrigt, och återigen, jag vet att jag är långt ifrån ensam, och det värsta fallet, men Så jag har ju blivit präglad av liksom våld och intriger på olika sätt sedan jag var så ung. Och det var allt jag visste. Jag har aldrig riktigt känt trygghet på det sättet. Och jag kände att när jag blev faktiskt utkastad från mitt hem och fick flytta till min pappa heltid när jag gick i åttan. Och jag var faktiskt en väldigt duktig tjej. Det är det som är så hemskt, att det här handlar inte om att många tror att det är fall att man ska vara en brölig tonåring, att man är ute och knarkar eller att man, men det är inte så det ser ut. Det är oftast personer också som är väldigt duktiga, som kanske är starka och som sköter sig verkligen. Och det är vi som får ta det, just för att jag har alltid varit en person som folk kommer till tidigt och förlitar sig på. För jag har tyvärr så, på ett sätt tyvärr, fötts med en förmåga att folk tyser till mig för att jag lyssnar. Jag är stark. Jag föddes väldigt stark, men jag kan vara extremt svag. Just för att jag trycks ner av andras problem. De lägger sina problem på mig. Och tyvärr så gjorde vuxna det på mig fast jag var barn. Så liksom det där kom ju och pockades på mina axlar. Fick se saker som inte barn ska göra. Och sen ledde det till en ostabil grund att jag fick börja om. Jag fick flytta från en annan stad till en helt annan. Bodde hos min pappa varannan helg. Så jag kände väl inte min pappa på det sättet att vi var så nära. Och vi fick börja en ny relation. Och tack och lov, det låter hemskt men ändå sjukt, att jag är tacksam att jag blev utkastad. Och jag hade inte gjort något speciellt. Men det gjorde att faktiskt, jag tror att det är en stor del till varför jag ens överlevde idag.
För det är väl klart om du blev utsatt också för våld hos din mamma. Eller så här. Det låter ju
och det är absolut inte min mammas fel. Men det är hemskt att säga, men det är skönt att äga sin sanning idag. Men sen att det gjorde så att jag och pappa fick en otrolig relation. Och där kom ju tyngdlyftningen in. Och det har ju satt verkligen, alltså gud vad fantastiskt det har varit.
För det är din pappa som fick dig in på tyngdlyftningen.
Jag har ju vuxit upp med tyngdlyftning sedan jag var 3 år och sett pappa tävla och sådär. Så han tog mig under sina vingar och är faktiskt en man som tror på kvinnor otroligt mycket. Vilket är fantastiskt. Han är underbar och könsfördelar inte alls, utan så han tog mig under vingarna och bara, det är klart du ska börja med tyngdlyftning för din fysik är fantastisk, du är så stark, du måste hamna i ditt esse, och där kom det in. Men återigen hade jag otroligt mycket bara då var inte jag så gammal, som låg i bak, alltså bagaget.
Vi är typ nu vid 14 års ålder ungefär.
13. Så att det är liksom och där började det någonstans. Jag vet att jag fick pendla från Kramfors till Härnösand, för jag älskade min skola. Så att vi klev upp 04:45 varje morgon för att jag ändå skulle åka. Och jag minns hur, alltså jag var utmattad. Och det är ganska hemskt att vara det i en sån där ung ålder. Men jag vet att jag var, där är jag tacksam att jag är väldigt stark mentalt. Men tyvärr så kan man ju inte vara stark för evigt och hela tiden. Så där började jag, vet jag, att utmattningen redan där. Och depressionen började. Som jag tyvärr fick liksom dra åt sidan.
Men att växa upp i en sån tillvaro. Jag får ju så här rysningar när jag hör dig berätta, Jenny. För att man blir så jävla förbannad hur någon ens kan bete sig så mot ett barn. Och samtidigt så vet man ju att det är många som lyssnar på det här som kanske känner igen sig. Alltså hur reagerade omgivningen på? Eller var det någon som såg att du var utsatt för våld av de här männen?
Det är det som är så hemskt att det är det som är svårt, för att det var ingen som såg, och när man berättar som tjej bara i överlag, det är svårt att få äga sin sanning, för att folk tror inte på saker om de inte har sett det. Och såna här män till exempel som har gjort det förut är ju extremt duktiga på att dölja det.
Hur menar du då?
Alltså gör det när ingen ser, att de väljer sina tillfällen där verkligen det är ingen som kommer att se. Och det är det som är så hemskt. Sen så är det ju så att de är äldre. De påstår att barn ljuger, hittar på. Det är klart att de får folk över på sin sanning liksom. Det är också hemskt.
Visste din mamma om det?
Nej. Och det är det som är så hemskt. Och jag förstår ju den problematiken. Inte vill hon tro på det heller. Men det är hemskt.
Men du försökte ändå berätta.
Jag kunde ha gjort det mer, men jag var så ung. Jag tror att jag knep mest där. Alltså var liksom, jag visste ju inga. Jag tänkte att det var naturligt och normalt. Och det är det som är så hemskt. Men jag är också, det som är lite tråkigt samtidigt med det här med depression också, att man är väldigt på ett sätt, det låter jättekonstigt att jag säger, man är blessed och cursed med att man ser väldigt stark ut fysiskt. Det mentala, det ser man ju inte. Men jag såg väldigt fräsch ut. Väldigt glad. Men jag var nog den, liksom, den mest deprimerade, gladaste människan någonsin. Jag, bara för att jag låg, alltså, det är liksom, det går inte, det finns inget ansikte på det.
Så det är det som är så viktigt också att belysa, tycker jag, att depression och ångest och liksom nedstämdhet kan visa sig på så många olika sätt. Som så här, att vissa kanske då ligger i ett mörkt rum under täcket och bara gråter dagarna ända eller kan inte ta sig upp ur sängen. Medan andra har liksom en förmåga att bara sätta på sig en mask och typ gömma känslorna och vara jätteglad och se fräsch ut. Man kanske tar hand om sig själv ändå, men att... liksom att just att du säger depression har inget ansikte, man kan inte
man tar ett krafttag, man kan ha sovit hela dagen och sen bara verkligen sminka på sig och dra ut 2 timmar och det är allt man orkar, och då ser ju folk bara de 2 timmarna för det är det man exponerar sig i liksom. Så ja, det är verkligen lurigt,
man kan aldrig veta vad som pågår liksom heller bakom.
Nej, men så det var en problematik, det var extremt ensamt. Och jag kan säga att, jag kommer återkomma till det, att det är extremt många som aldrig får äga sin sanning just för att skydda folk som egentligen har gjort en så otroligt illa. Den problematiken har varit jättesvår för mig, att jag är så godhjärtad, oftast de personerna hamnar i det här för de vet att den här skulle aldrig tjalla på mig, och det tycker jag är hemskt. Men då gäller det verkligen att samla kraft. Varför ska jag skydda en person som har gjort mig så otroligt illa? Varför? Egentligen. Och det är liksom så sjukt att det tar så lång tid. Du hinner bli vuxen innan du får äga din sanning. Du skulle ha fått gjort det för så länge sedan.
Och det är därför också som vi pratar ju om din uppväxt och liksom alla de här händelserna som kanske har lett fram också till att...
Det är en lång process.
Ja.
Alla har sina olika typer. Man kan ha samma diagnos eller man fått liksom en diagnos, men de kan ju te sig olika ursprung, olika bakgrunder, 100%.
Och sen då när du blev tonåring, då var du med om ytterligare en väldigt traumatisk sak med ett övergrepp då.
Det är fortfarande jättejobbigt för mig att prata om, så jag kommer säkert få tårar. Det är under omständigheter som absolut ingen ska få vara med om. Det var, jag tror jag var, vad var jag, 15-16 kanske. Då fick jag åka in för jag hade fått maginflammation. Alltså jag fick akut ont i magen. Och verkligen, alltså jag trodde jag skulle dö. Jag trodde något hade sprängts i magen. Jag tänkte vara blindtarm eller någonting. Och mina föräldrar, min pappa och hans sambo var absolut inte ens, de var utomlands. Så det var dålig timing. Och så fick, jag var tvungen att åka till sjukhus. Så min bror var jättegullig, han hade inte ens körkort, men han fixade skjuts till Sollefteå sjukhus så att jag fick bli inlagd där. Fick otroliga mängder morfin, vilket jag tycker är jättemärkligt, för det är liksom, de ska ju ge en morfin ut efter ens kroppsvikt och liksom, det ska inte bli fel. Alltså så är det bara. Och det har fått mig undra mycket. Och eftersom att jag hade problem med magen så ska man ju kolla tarmen, ändtarmen, och jag kollas tarmsystemet så att det är okej. Okay. Så att de satte mig i ett undersökningsrum, eller ja, ett läkarrum. Och jag var jättehög, alltså hade så mycket morfinhalter i kroppen som inte är okej. Så minns jag att jag var klarvaken och allting, och min bror var utanför med sin vän och väntade. Så kommer in en läkare. Och jag påstår sig att han var inte gammal, han kanske var 35 eller någonting, skulle undersöka mig. Och det ska ju vara liksom magen, ändtarmen, han ska ju kolla en endoskopi eller vad tusan som helst. Men väljer istället att förgripa sig på mig och stoppa in fingrarna i vaginan. Och det har absolut ingenting att göra med min mage. Verkligen gå till övergrepp i ett undersökningsrum. Medan min bror står utanför. Och jag är jättehög. Jag verkligen försökte ropa. Men jag var så hög att min röst inte funkade. Men jag minns allt. Och sen gick han ut som att det var en rutinundersökning. Och det är det är någonting som jag inte riktigt har förstått förrän när jag kanske var 23.
Mm.
Någonting som jag berättade för min syster. Och vi båda, liksom, min syster reagerar. Och jag har liksom bara förträngt för att det var så otroligt jäkla jobbigt. När man ska vara så trygg. Du ska ha liksom läkarvård. Du är sjuk. Och du ska vara trygg och bli undersökt. Och det händer sånt här. Det ska inte hända. Men däremot så återigen så har jag fått höra att det är långt ifrån. Jag är långt ifrån ensam. Men det är något som hemsöker mig igen idag.
Shit, fy fan alltså.
Mm. Oh, jag vet inte vad jag ska säga, Jenny. Nej. Alltså det brinner i mig. Alltså jag blir så jävla förbannad.
Ja, och idag är det så många år sedan, men det är ju jättejobbigt att prata om fast jag. Och
nu det är
så
klart. Ja, det är klart.
Så där hemsöker mig än, fast jag är liksom med. Jag har accepterat allt och gått vidare. Men det var riktigt, där skulle jag säga att den där stapeln, det var riktigt tufft. Där tror jag att det verkligen satte eld, alltså satte fart på. Där såg jag ner på mig själv. För där, återigen, jag har säkert tagit upp det. Man skuldbelägger sig själv. Man var så ung, man tänker att det var ens egna fel. Och så tänker man tusen tankar, men gud, var det jag som... Det kanske är normalt, han kanske skulle kolla, det kanske var normalt. Men jag bara, men vad har det med magen att göra? Man hittar liksom, försöker normalisera det. Men det gick inte. Varför skulle det där...
Man ska vara så snäll och man ska vara så liksom... Ja. Man ska inte anklaga någon i onödan, för exakt. Det är liksom...
Det finns ju någonting i det här, alltså jag blir så himla...
det är tufft, jag förstår att det är tungt.
För att jag har ju också varit med om flera sådana händelser. Precis. Och jag blir så himla så här att jag kan relatera så mycket till dina tankar kring det här. Ja. För att just som du säger, att man funderar så mycket över, liksom så här, överdriver jag? Är det här normalt?
Tänker tusen tankar och återkommer till sig själv.
Ja, och att man typ vill skydda den personen. Att nej, men det var nog... Han har ju en maktposition här och det är klart att han inte skulle utnyttja den.
Nej.
Och att det är så mycket... Och att man till slut verkligen bara, fast nej, det här kan inte ha varit rätt. Liksom. Men att det är så svårt... Jag har haft jättesvårt att lita på att min egen känsla är rätt.
Exakt.
Att jag i efterhand har fått liksom tänka att bara så här, men okej, nej, men för mig var det här inte okej.
Nej,
och
precis.
Då är det inte okej.
Men funderar man ens på det och har de känslorna och tankarna så ska man se det som en varningsklocka.
Precis.
För att vi är så jävla duktiga, vi tjejer, på att vara såhär, det är nog bara jag.
Mm.
Nej men jag överdriver nu. Mm. Var det verkligen så? Ja, om du ens har de tankarna från början så var det någonting som inte stämde. För man har ju inte de tankarna om man liksom är med sin pojkvän.
Men det är så jäkla svårt, och det är det som jag blir så otroligt illa berörd av, att de väljer sina offer. Som är så unga, som inte ens har kommit till det där stadiet. Vad är rätt och vad är fel? Alltså man vet inte ens gränser, för man har inte hunnit tagit reda på det. Man har inte ens kommit ut i vuxenlivet.
Och att använda sin maktposition på det sättet är så vidrigt. Så att man vill bara... Alltså, ja precis, att man utnyttjar liksom unga tjejer på det sättet. Att jag hade ju träffat en PT som ville hjälpa mig och skulle träna mig och så. Och vi tränade flera gånger i veckan och det var inga konstigheter. Och det var, nu efterhand kan jag tänka mig att det var typ som en fas där han nog ville bygga upp någon form av trygghet.
Ja, alltid.
Att det kändes som att, för det var ingenting som visade att han skulle vara flörtig eller vara opassande på något vis. Men sen, och en dag då när jag känner mig jättebekväm med honom så säger han att efter benpasset idag så masserar vi ut lite slaggprodukter och vi ska gå igenom musklerna och sånt. Och jag bara, absolut. Alltså så här, han var också typ närmare 50 liksom, så för mig var det bara inget konstigt. Och så här,
hur gammal var du då?
24 kanske. Mm. Så att för mig var det liksom, nej, och han var en ganska så här, känd PT, att han har tränat mycket elit. Så. Och då efter träningspasset så gick vi in då i, och det här var liksom på ett känt gym också. Det var liksom en riktig massagerum med bänk och grejer.
Man litar ju på hans professionalitet.
Precis.
Att det är den rollen han är i.
Ja, det var inte en tanke hos mig. Och sen så börjar han, liksom, jag har ju handduk över mig. Och sen så drar han bort den.
Herregud.
Och börjar liksom massera väldigt intimt. Och väldigt, på ett sätt som inte är längre att man det känns inte som en alltså,
det är ett övergrepp
för musklerna, ja. Utan det känns liksom, och han, alltså det går så långt att, alltså det, jag känner mig så obekväm och han är så nära att liksom ja, slinka in,
ja,
liksom. Och sen så klättrar han upp bakom mig på, och jag ligger liksom på mage och jag bara vänder mig om och bara, oj vad händer nu liksom. Han bara, nej, så gick han ner, men fortsatte, och till slut så jag ligger och har panik och verkligen, och sen till slut så säger jag bara, jag måste gå nu, jag har jättebråttom.
Bra att du ens avbröt det, för många fryser.
Jag frös länge,
ja.
Det här var lång tid också.
Exakt.
Men till slut jag bara, jag måste härifrån nu. Och så jag skyndar mig på och springer därifrån. Sen hör han av sig, bara, ska vi träna igen typ? Och jag bara, alltså, svarar inte. Och sen så skör han av sig igen, bara, ska vi träna? Och då skriver jag liksom att jag kände att det du, eller så här, massagen sist kändes inte rätt, alltså det kändes inte professionellt för min del liksom, så här. Och då tror jag att han ska bara säga, nej men gud, det var verkligen inte meningen. Men han skriver, förlåt, jag visste inte att du var gift. Jag var inte professionell där.
Så man, det har med det att göra?
Så jag var så här, för det spelar fan ingen roll om jag är gift eller inte. Nej. Alltså så här, det...
Samtycke.
Och där fick jag typ en så här bekräftelse på att det var inte en vanlig massage. För jag började googla bara, hur masserar man nu slaggprodukter? Är det så här man gör?
Igen, så här,
återigen hitta.
Ja, är det jag som har överdrivit här?
Jag bara,
det
men,
kanske är normalt.
Det kanske är så här man gör bara. Det är bara jag som tyckte att det var lite närgånget. Typ så här. Men när han verkligen skrev att bara, okej, förlåt, jag var inte professionell. Då bara brast det för mig. Jag bara grät och bara, okej, han var
du får
ute.
Bekräfta
när han klättrade upp där bak, liksom, om inte jag hade liksom bara, oj, vad händer nu? Så liksom.
Och det ska jag säga, Amanda, det är styrka. För jag kan säga så här, att många som säger, varför gjorde du inget? Eller varför skrek du det? Jag kan säga så här, de har inte varit med i en sån situation. Du hamnar i någon slags apatisk känsla där kroppen, du lämnar din kropp, och det är starkt att du avbröt det. För jag kan säga att jag är en stark tjej som fan, jag klarade inte för jag frös. Och den som påstår annat har aldrig varit utsatt i det här och ska absolut inte yttra sig om det, för de har ingen aning.
Nej, det är det som är också så här, att det här är ju, det här var ju typ den vet inte, fjärde, femte gången som jag är, alltså, har varit med om någonting, så att jag tror också att det gav mig en liten boost i att, så här, att jag börjar tänka, förstå vad som är så här, men det här är inte rätt liksom.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vad skulle ni liksom vilja säga, just för att det är ju så att det är jättesvårt att göra någonting när man är i en sån situation, för man blir så chockad och man också kanske ligger där och tänker så här, det här är väl som det ska vara, för man litar väl på den personen att så här, ja men nu får jag en undersökning hos läkaren, eller nu får jag en liksom, ja, men massage av min PT här som det ska vara så här. Alltså det är så långt att ta steget och tänka det här är onormalt. Det är så lätt att tänka det här är bara jag som överdriver nu. Men om man känner obehagskänslorna, vad kan man ge för råd när man är i den situationen och fryser så?
Jag skulle bara säga att det är så himla svårt och individuellt på vilken person man är, men våga ställa till en scen när det behövs. Det behöver inte vara något utgenomtänkt svar. Skrik, gör vad som helst, bara bullra, låt vad som helst. Spelar roll om det blir högt eller att du låter. Det är precis det du ska göra. Alltså ärligt talat, det behöver inte finnas logik i vad du säger. Bara du gör någonting som avbryter, och det ska inte ens behövas. Men återigen, bara flaxa, alltså allt vad du kan.
Och lita på att det du känner är rätt, för det har varit så svårt att det kanske är så här, ja men det kanske är en undersökning eller någonting som går till på det här sättet, men för mig så är det inte okej. Då måste ju den personen, om det är liksom en professionell, då måste man ju bara, okej, men det här känns inte okej för henne. Då spelar det ingen roll om det är så man gör eller inte.
Och lita på att när det är intimt och att det är individuella gränser. Ingen kan säga, jag kan inte säga till dig, Johanna eller Amanda, vilka gränser du ska, för det gäller inte samma för mig. Vi har olika gränser. Känner du, jag kan säga så här, känner du bara minsta obehag, då är det förmodligen befogat att känna så. Mm. Då är det dags att agera.
Mm.
Man ska inte behöva, men bara där du säger, du, nej.
Mm.
Och var inte rädd för det, utan säg bestämt, hitta rösten i magen och verkligen bara, det här funkar inte för mig. Innan man liksom, så jag säger så här, minsta obehagskänsla, attackera just den känslan på en gång istället för att vänta ut det. För ju längre du väntar, desto mer apatisk blir man. Mm. Tyvärr, ifrån egen erfarenhet, och du också, Amanda. Mm. Så att jag skulle säga bara att precis som en dålig tanke, avbryt mönstret på en gång så fort den kommer och uppstår.
Våga vara lite jävla jobbig.
Mm.
Var lite obekväm.
Våga vara en jävla bongotrumma, skulle jag säga.
Men också, blama inte dig själv om du inte klarar av det.
Nej.
Alltså så här att...
Man ska inte heller lägga liksom att ansvaret ligger på att man måste säga ifrån. Ansvaret ligger ju i att män ska bete sig. Nej, exakt. Nej. Det är ju det. Men någonstans vill man ju också ge självförtroende till, alltså, alla brudar där ute, liksom, att faktiskt våga vara pissjobbig och skrika till. Liksom, och bara,
och sen att det finns alltid... Jag kan säga så här, det finns... Låt säga såhär, jag som inte ens...
Alltså, förlåt, får jag bara säga, man är inte pissjobbig heller om man säger till.
Nej, precis. Sjuk,
bara, nej. Bara jobbig typ. Men man kanske känner sig som det.
Mm.
Ja, att, man vill inte ställa till med sig, man vill inte göra...
Nej, man vill,
jag vill
duktig,
inte göra honom
obekväm.
Typ.
Nej, bara, exakt. Men det är ju inte pissjobbigt att säga ifrån om man är utsatt för någonting obehagligt.
Mm. Nej.
Nej, alltså det är bara att man kanske känner sig som det.
Men sen är det så här, ja, nu ska jag säga något som kanske inte många säger, men skit ska skit ha. Ärligt talat.
Ja, 100%.
För jag blir så här, återigen, men när det är så här att verkligen, det finns också för er som känner att ni kanske inte gjorde något i stunden, det finns tid efteråt att göra något åt det. Du kanske måste leva med det, eller du kommer att behöva leva med det, men det finns alltid hjälp att få efteråt. Sen så hör man att, ja, men procenten talar inte så jättebra emot oss tjejer, men för varje gång du anmäler så läggs det in i statistiken. För varje gång du anmäler så kommer det att göra skillnad för någon kvinna i framtiden.
Mm.
Så jag kände väl att okej, jag kanske inte har jättemycket chanser här, men jag kommer alltid kunna rädda någon framtida tjej så det blir lite lättare för den.
Mm.
Och det för mig känns fantastiskt.
Men alltså, för du sa ju också att det var flera år innan du insåg vad det faktiskt var du hade varit med om.
Exakt.
Gjorde du en anmälan då?
Jag gjorde en anmälan.
Mm. Du var bra, Jenny.
Mm. Och det lades ner. Men jag vet att, och jag har lyft det här i mina kanaler. Jag har lyft överallt. Just för att det här är ju så sjuka omständigheter inom läkar. Och jag tycker det är viktigt att ta upp också att man kan inte förvänta sig att alla förstår. Det kan jag säga, jag slog mig hårt i det här. Jag fick extremt lite förståelse för folk. Det är naturligt. Människor är så här, det jag ser, det tror jag på. Resten, då är det så här, även om det är en fantastisk människa, min pappa eller mamma, men du vet, folk som man litar på. Folk har konstiga, alltså vi är lite märkliga på det sättet att vi tror inte på saker om vi inte ser det. Såvida inte en person har gått bortom det och tänker steget längre och utvecklats på det, som jag själv har gjort. Att jag har verkligen, utifrån mina egna erfarenheter, så har jag verkligen kunnat tänka mig att okej, det är mycket bortom det här som jag inte ser, men jag tror på den personen. För vem skulle säga såna här grejer om det inte har hänt? Det är ytterst få fall, ska jag tala om för er. Och det vill jag också säga, har man varit med om det här, tyvärr, jag kan säga det låter hemskt, men du kommer inte få förståelse av alla. Men det är okej. Du ska söka dig till de personerna som verkligen lyssnar på dig och tror på dig. Och sen det viktigaste är att du är sann mot dig själv. Att äga sin sanning.
Men efteråt då, vad har du för liksom, vad är dina bästa råd för att någonstans bearbeta om man har varit med om en sån här händelse, oavsett om man har sagt ifrån i den stunden eller inte?
Mm. Har du bearbetat det? Känner du att det...
Ja, jag har ju fått lov att bearbeta allt som jag har varit med om på grund av att jag blev ju suicid. Så jag liksom verkligen tog steget. Så att för mig så hade jag inte kunnat funka idag, ha ett bra liv och en livsglädje om inte jag hade tagit tur med allt. Så att jag är liksom verkligen klänsad och har gjort det jobbet själv, och det tog extremt många år. Men jag är som en liksom... Ja, det livet för mig är inte närvarande idag. Det ser jag bara tillbaka på i min professionella roll för att berätta om, för att hjälpa andra.
Jag tror att många känner igen sig också i det här, att det tar väldigt lång tid också innan man förstår.
Mm.
Och därför kan det också ta väldigt lång tid att bearbeta allting. Och alltså, har du bearbetat och hur har du gjort?
Eftersom att jag har ju verkligen bearbetat, nu har det hänt så mycket mer därtill, men just det här är ju en del av allt, så har jag ju fått lov att göra det eftersom att ja, jag lever ju inte efter min gamla verktygslåda, så jag har ju verkligen klänsat mitt liv och lever idag ett underbart liv. Men jag håller med om att det finns inget facit på hur du egentligen kan bearbeta. Det är helt olika beroende på vem du är som person. Jag är till exempel en väldigt uttrycksfull person. Jag tänkte ju absolut inte att det här skulle hända mig. Jag är absolut. Många tänker liksom att det här ska hända personer som viker ut sig, som ber om det. Nej, men ursäkta. Jag kan säga att jag var den minst. Alltså, som jag klädde mig mjuk. Så det har ingenting med att göra hur du är som person.
Och det spelar ju egentligen ingen roll heller.
Nej. Alltså,
jag menar, jag ska fan kunna gå ut i stringtrosa här på redaktionen. Men det är det jag menar. Ingen jävel ska röra mina skinkor.
Det är det jag menar. Att många har så jäkla konstiga... Liksom, tänker att det ska ha att göra med att hur man klär sig. Det har ingenting. Jag går ut väldigt urringat och ber inte om någonting. Eller som sagt i stringtrosor. Det är bara män som har liksom fått för sig och sådana där grejer. Det ska jag vara helt ärlig med. Det har inget att göra med hur vi klär oss.
Mm.
Och det tror jag är väldigt viktigt att folk förstår. Att det är ingen som ber om det oavsett hur du klär dig. Men det fick jag höra väldigt ofta. Jag bara, men vad hade du på dig då?
Nej, men
ja,
men snälla, vänta lite.
Jag hade mjukisar.
Frågade folk det på fullaste allvar?
Det är jätteofta, vet du. Det är liksom... Så jag kan säga så här att du kommer få extremt mycket konstigt emot dig just för att det är sån inarbetad macho. Alltså det är så mycket styrt av män som såklart utnyttjar situationen. För det finns ju statistik på varför och vilka som faktiskt gör det här mot kvinnor. Det är män. Så det är liksom ingen unpopular opinion. Alltså det är verkligen, det är statistik, det är fakta. Men just att man får väldigt mycket emot sig. Det finns mycket statistik som inte kanske är på din sida. Men det viktigaste för dig... Det är att verkligen tala ut om det. Säg det till någon man verkligen... Jag anförtror mig till. Jag hade min syster. Hon har tyvärr också fallit offer för övergrepp. Hon blev inte trodd heller. De i och för sig gick till rättegång, och vilket var jättebra. Men där har hon återigen min mamma på sin sida, en kvinna. Så att det viktigaste det är att söka sig till folk. Och jag kan säga så här, behöver du älta? Älta. Jag gick igenom den här situationen 1000 gånger. Bara för att prata om det. Tills jag kände att jag var trött på att prata om det. För att sen agera. Alla har sin gång. Men så är det.
Amanda, vad har varit bäst för alltså dig? Hur har du bearbetat dina upplevelser? För det är flera också, vilket är helt sjukt.
Precis, och det är därför jag tycker typ att det är väldigt intressant att prata om det här. För jag har inte gjort det.
Nej, jag förstår.
Jag har inte... Ja, alltså jag... har jättesvårt att prata om det.
Jag fattar det.
Och det är så sjukt för att jag är en väldigt öppen person som pratar om allt. Alltså jag är öppen med ni som följer mig och ni som lyssnar på podden. Och allt,
det är första gången du har berättat det här för mig. Jag visste inte.
Sen
det här.
Är det av många anledningar varför man orkar inte. Det är extremt tungt. Du måste ha verkligen krafttag till att ens orka sitta och prata. Som jag har mentalt rustat upp mig för att ens prata om det här. Fast jag har gått vidare från det. Och då har jag verkligen bearbetat det.
Så att... det är någonting som gör att jag kan prata om... Alltså nu har jag gått i terapi väldigt, väldigt, väldigt många timmar. Och jag kan prata om allt. Liksom så här, jag går till en terapeut och så går jag igenom... Jag hade väldigt många som dog under min uppväxt till exempel. Det pratar jag jättemycket om. Och jag pratar om allt möjligt, min ångest, mina ätstörningar och så. Men när det kommer till det här så får jag tunghäfta. Jag kan liksom inte... Jag gick till en terapeut i syfte att faktiskt bearbeta det här. För det var faktiskt att... jag försökte nog bara lägga det bakom mig i att... Okej, det hände. Jag kommer inte säga till någon.
Nej.
För då har det inte hänt. Och då, jag behöver inte låta det ta upp tankeplats. Men minsta lilla sak triggar mig.
Ja, jag förstår det. Men det är för att det är obearbetat.
Precis, och det var det som då jag fick... Alltså som gjorde att jag att det kom upp igen. För jag kollade på det här 13 Reasons Why.
Ja, precis.
Där det handlar om övergrepp i en av avsnitten. Och jag bara grät och grät och grät och grät. Och det bara, jag slutade inte gråta, jag hulkade. Och jag bara så här, jag bara shit vad det här
det
bubblade jobbigt. Upp från ingenstans. Det är ingenting jag går och tänker på dagligen, det är ingenting. Men det bara satt så hårt i mig. Och då gick jag till en terapeut för att säga jag måste nog ta itu med det här. Men det slutade med att jag pratade om andra grejer. Nej, jag gick till terapeuten och hon bara, det känns som att du dansar runt.
Och jag bara, dansar runt problemet.
Ja, för att det är jättesvårt att prata om. Och det tror jag också är liksom viktigt att veta att så här, det är...
Vet du varför det är så svårt att prata om?
Nej.
Om du tänker ätstörningen, den hade du kontroll på. Folk som du kände väldigt nära är det lättare att prata om för du känner dem. Här är en människa du inte känner som du absolut inte hade kontroll på. Det har hänt dig en sak som du inte hade kontroll på. Hur ska du kunna prata om en sak som du absolut inte har nära känslor till? En person som du känner. Eller någonting som du... Det kom inte från dig. Det var någon som kom det till dig. Och det är därför det är så svårt att prata om. Jag tror inte många vet det. Men det här är en situation som är extremt svår att prata om. För du kan inte sätta ord på det. Dels för att du blir apatisk. Du blir rädd. Du hamnar i ett försvarstillstånd till exempel. Men sen också för att det har inte kommit från dig. Du blev utsatt för det av en person du egentligen inte har en känsla för. Och då är det svårt att sätta ord på saker. För det finns ingen känsla till det förutom det är apati. Du är rädd. Det är rädsla. Du är skräck. Och sånt är svårt att sätta ord på.
Men också att det finns någon helt sinnessjuk grej att man i såna här situationer lägger skulden på sig själv. Och tänker bara att det är jag själv som kanske var jag lite slampig, var jag oförsiktig. Har jag bjudit in till det här liksom, fysiska övergreppet som har skett? Alltså att det liksom är mitt eget... fel någonstans. Och det är ju därför vi pratar om det här ämnet i podden idag.
Ja.
För att också liksom understryka att du är inte ensam, du som är med om det här. Det är inte ditt fel. Och det är verkligen viktigt att lyfta och äga, som Jenny säger, din story.
Äg det. Och det är återigen vad som hjälper. Jag gick i extremt mycket tjejgrupper. Jag var ju själv här i Stockholm också. Sen när jag verkligen, när det hit me in my face. Jag visste inte vart jag skulle vända mig. Jag googlade, alltså ta reda på det. Att försöka vara sin egen drivkraft. Att saker kommer sällan till en. Bra saker om man inte tar för sig steget mot lycka. Liksom. Så jag gick till mycket tjejgrupper. Sökte mig till tjejchatter. Jag gick i terapi också extremt mycket. Och ville ha en kvinnlig terapeut då.
Men, och jag ska faktiskt läsa lite här vad man kan vända sig om man lyssnar på det här och känner att man behöver prata med någon. Och då finns det ju föreningen Stora Syster som vänder sig till dig som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.
Extremt bra.
Ja, men också då att de erbjuder stöd till dig som är anhörig. Det är ju väldigt bra. Kvinnofridslinjen kan man ju alltid få liksom stöd och samtalsstöd liksom dygnet runt på telefon. Det finns ju också... Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen.
Exakt.
Som finns till för kvinnor som har varit utsatta för sexualbrott just i barndomen då. ROX, det finns ungasjourer.se där man kan läsa om alla jourer i Sverige som finns till för att stötta unga och barn och sådär. Och det är enligt 1177, så att det finns ju online att googla på och få hjälp och ta den hjälpen.
Extremt bra hjälp. Ja. Och verkligen, när det händer saker som gör att man mår dåligt, då kan man inte fortsätta i samma spår. Man måste söka förändring. För det går inte att leva efter samma verktygslåda som det har varit, för nu är den ärrad. Man måste hitta nya verktyg som lyfter upp en. Och det är skittufft när man mår dåligt. Det är skittufft, men det går. Och där handlar det om, precis som vi pratade om innan, att underrätta sin omgivning för att få förståelse. För förståelse är jättesvårt att få om man inte är öppen med vad som har hänt. Det går inte att läsa någons tankar. Men det är väldigt liksom, det är svårt. Men...
Och du är inte ensam.
Och det är så viktigt också att säga att den här bilden av typ vad våldtäkt är, inte, alltså när jag
den
var
är bred.
Precis, för när jag var med om liksom den första våldtäkten som jag liksom, det känns så jävla jobbigt att bara säga det ordet, men jag var 18 och för mig så var det så svårt att sätta det ordet på det, för att innan så hade jag bara tänkt att det var liksom när man blev överfallen i en park.
Ja, och sen också att det blir penetration liksom, alltså av att det blir samma, alltså att de verkligen gör övergrepp på ett typ av sätt. Det finns 100 olika sätt.
Jag kommer ihåg att jag efter liksom, jag var, när jag kom hem dagen efter när det hade hänt liksom, och jag bara var helt så här, bara grät och visste inte liksom vad har hänt och alltså jag googlade på det och bara, vad är definitionen av det här? Alltså så här, bara, är det det som har hänt eller det, hur ska jag liksom...
Det finns ju inte en typ liksom, och då, det är ju det som är så viktigt för er som lyssnar, att allt som känns en obehagskänsla som är över era gränser, det är övergrepp. Mm. Och det är inte okej. Okay. Och oavsett vad det är för typ av, så räknas det lika mycket.
Mm. Vi kan ju sammanfatta egentligen det här avsnittet med att det är inte okej, som du säger, Jenny. Och anmäl.
Ja.
Gör, även om det har gått jättemånga år, gör en anmälan. Ja. Och det är det absolut viktigaste, förutom då också såklart att få hjälp med att bearbeta sina egna känslor.
Och ta tag liksom i din egna värdighet. Alltså för det, bara att anmäla, känns så fantastiskt bra. Du har gjort en åtgärd till ditt trauma. Och sen låt inte det som tynger dig ta din framtid. För det är så jävligt viktigt att den här jäkla människan ska inte få din framtid. Det är så viktigt.
Tack Jenny för att du är så jävla inspirerande och är här och gäster oss idag.
Tack.
Och
glöm inte att så här, det enda som är samtycke är ditt ja.
Exakt.
Vi ska prata vidare i en del två. Och då kommer vi gå in på ett annat tufft ämne som du också har varit med om i ditt liv, Jenny. Som är depression. Exakt. Och psykisk ohälsa. Och det kommer vara otroligt djupt och viktigt. Mm.
Precis, vi går vidare i liksom livshistorien och fortsätter på. Det är en del två.
Så lyssna på del två och ja, men hör av er till oss om ni behöver prata eller känner er ensamma eller någonting. Vi finns ju på tjej-podden på Instagram.
Yes.
Du Jenny finns på
Jenny S. Fred med två E. Och jag finns här att prata med, skriva med om det är någonting jag kan hjälpa till med.
Och du är helt fantastisk på Instagram. Så att ni måste bara
Jenny
följa
med
henne
I,
där.
Jenny med I.
Ja. Precis.
Ja, Jennys Fred. Mm. Och Amanda, dig kan man följa på
Amanda Lekland.
Och mig på johanna.blad, B-L-A-D-H. Mm. Tack för att ni har lyssnat och ta hand om er där ute nu.
Stora kram.
Puss på er.
Puss kram.